Kapitel 18. Till Vita tornet. Egwen balanserade på flodens drottnings krängande däck. Skeppet seglade i rasande fart ner för den breda floden Erinrin under en himmel full av mörka moln. Seglen var spända till bristningsgränsen och fanan med Tervalons låga piskade vilt från stormastens topp. Så snart hela deras sällskap hade stigit ombord i Myrto hade det blåst upp och den starka vinden hade inte lagt sig eller ens avtagit en enda gång sedan dess, dag eller natt. Därtill hade vattnet i floden börjat strömma fram som en springflod och det gjorde det fortfarande. Strömmen kastade fartyget fram och tillbaka samtidigt som den drev dem framåt. Både vinden och strömmen fortsatte i samma stormande fart och detsamma gällde fartygen som i en tät klunga rusade ner för floden. I täten låg flodens drottning, passande med tanke på att det var ombord på henne som den Ämerlin-tronande färdades. Rorsmannen stod bredbent och bister med ett fast grepp om rorkulten och matroserna klev barfota över däck, koncentrerade på sina olika uppgifter. De gånger deras blickar förirrade sig till himlen eller floden tittade de snabbt bort igen och muttrade för sig själva. Bakom dem syntes en by som försvann i fjärran och en pojke som sprang längs flodstranden. En kort bit hade han lyckats hålla jämna steg med dem, men nu lämnade de honom bakom sig. När det inte längre gick att urskilja honom gick Egwen ned under däck. När hon kom in i den lilla hytten blängde Ninive upp mot henne från sin smala bädd. De säger att vi kommer fram till Tervalon idag. Ljuset hjälper mig. Jag är då glad om jag får sätta fötterna på torra land igen. Till och med om det är Tervalon. Vinden och strömmen fick skeppet att kränga och Ninive svalde. Jag sätter aldrig min fot på en båt igen, sa hon matt. Egwen skakade flodstänket från sin mantel och hängde den på en krok på dörren. Det var inte någon stor hytt. Det verkade inte finnas några stora hytter på skeppet. Inte ens kaptenens, som den Ämerlin-tronande hade övertagit, även om den var något större än resten. I den hytt hon delade med Ninive var två kojar inbyggda i väggarna. Under kojarna fanns det hyllor och ovanför fanns det skåp, vilket gjorde att allting fanns nära till hands var man än befann sig i hytten. Egwen besvärades inte av båtens rörelser på samma sätt som Ninive. Hon hade bara lite svårt att hålla balansen ibland. Men Ninive var det värre, och sedan klokfrun för tredje gången kastat skålen på henne hade Egwen slutat erbjuda henne mat. Jag är orolig för Rand, sa hon. Jag är orolig för dem allihop, svarade Ninive trött. Efter en liten stund tillade hon. Drömde du i natt igen? Du har stirrat ut i luften ända sedan du gick upp. Egwen nickade. Hon hade aldrig varit bra på att undanhålla saker för Ninive. Och när det gällde drömmarna hade hon inte ens försökt. Först hade Ninive försökt få henne att glömma allt sammans. Ända tills hon hörde att en av Aesidene var intresserad. Då började hon ta dem mer på allvar. Den var som de andra. Annorlunda, men likadan. Rand är i fara på något sätt, det vet jag. Och det blir bara värre. Han har gjort någonting. Eller ska göra någonting som försätter honom i... Hon satte sig tungt på sin bädd och lutade sig mot Ninive. Jag önskar att jag kunde begripa vad det handlar om. Att bruka kraften, sa Ninive med låg röst. Egwen kunde inte motstå impulsen att se sig om för att försäkra sig om att ingen hörde vad de sa. De var ensamma och dörren var stängt, men hon talade ändå lika tyst som Ninive. Jag vet inte. Kanske. Det var omöjligt att veta vad Aesidene kunde göra. Hon hade redan sett tillräckligt för att hon skulle tro allt hon hört om deras krafter. Och hon tänkte inte riskera att någon avlyssnade dem. Jag tänker inte riskera att de får veta om Rand. Egentligen borde jag berätta för dem. Men Moraine vet också om det och hon har inget sagt. Och det är Rand det handlar om. Jag kan inte. Jag vet inte vad jag ska göra. Har Anaya sagt något mer om dina drömmar? Det verkade vara en principfråga för Ninive att aldrig använda hederstiteln Sedai, inte ens när de var ensamma. De flesta av Sedaierna verkade inte bry sig om det, men en del tittade undligt på henne och andra med tydlig fientlighet. Hon skulle trots allt till Vita tornet för att lära upp sig till Aes Sedai. Ingen vet hur hjulet vrider sig, citerade Egwene Anaya. Pojken är långt härifrån, barn, och det finns inget vi kan göra förrän vi vet mer. Jag ska själv se till att dina förmågor blir prövade när vi når fram till Vita tornet, barn. Åh, hon vet att det ligger något i mina drömmar. Det ser jag att hon gör. Jag tycker om henne, Ninive, det gör jag verkligen. Men hon talar aldrig om vad jag vill veta, och jag kan inte berätta allt för henne. Kanske om jag kunde. Var det mannen med masken igen? Egwene nickade. Av någon anledning kände hon på sig att det var bäst att inte berätta om honom för Anaya. Hon visste inte varför det var så, men hon var säker på att hon hade rätt. Tre gånger hade mannen med ögon av eld uppträtt i hennes drömmar. Varje gång hon hade drömt något som övertygade henne om att Rand var i fara. Han hade alltid en mask framför ansiktet. Ibland kunde hon se hans ögon, och ibland såg hon bara eld där de borde finnas. Han skrattade åt mig. Det var så föraktfullt. Som om jag var en docka han skulle vara tvungen att fösa ur vägen med foten. Det skrämmer mig. Han skrämmer mig. Är du säker på att det har något att göra med de andra drömmarna? Med Rand? Ibland är drömmar bara drömmar. Egwene slog ut med händerna. Och ibland låter du precis som Anaya Sedai, Ninive. Hon betonade särskilt titeln och gladdes åt Ninives ilskna min. Egwene, om jag någonsin kommer upp ur den här kojen. En knackning på dörren fick Ninive att tystna. Innan Egwene hunnit vare sig säga något eller röra sig hade den ärmelintronande kommit in genom dörren och stängt den bakom sig. Hon var ensam förbluffande nog. Hon lämnade sällan sin hytt, och de gånger hon gjorde det var det alltid tillsammans med Lin och ofta någon annan Aes Sedai dessutom. Egwene kom genast på fötter. Tre personer fick hytten att kännas verkligt trång. Mår ni bra båda två, sa den ärmelintronande muntert. Hon la huvudet på sne och tittade på Ninive. Äter bra också, hoppas jag. På gott humör. Ninive kämpade sig upp i sittande ställning med ryggen mot väggen. Mitt humör är alldeles utmärkt, tack. Vi är hedrade, moder, började Egwene, men den ärmelintronande tystnade henne med en gest. Det känns bra att vara ute på vattnet igen. Men när man inte har något att göra blir det lika tråkigt som vilken ankdam som helst. Skeppet krängde till och hon anpassade sig efter rörelsen synbarligen utan att märka det. Det blir jag som ger er dagens lektion. Hon satte sig på fotändan av Egwenes bädd med fötterna under sig. Sitt barn! Egwene satte sig, men Ninive började försöka komma på fötter. Jag tror jag går upp på däck en stund. Sitt, sa jag. Den ärmelintronandes röst var som en pisksnärt, men Ninive fortsatte sina försök att resa sig upp. Hon hade fortfarande båda händerna på kojen, men hon stod nästan upp nu. Egwene gjorde sig beredd att ta emot henne när hon föll. Ninive blundade och satte sig långsamt ned på sängen igen. Det är kanske lika bra att jag stannar. Det är säkert blåsigt där uppe. Den ärmelintronande gav till ett strävt skratt. Jag har fått höra att du har humör som en strömskata som satt ett ben i halsen. Några av dem säger att det skulle göra dig gott att gå som novis en tid, barn, oavsett hur gammal du är. Om din förmåga motsvarar vad jag fått höra, tror jag själv att du förtjänar att bli antagen. Hon skrattade igen. Jag har alltid trott på att ge folk vad de förtjänar. Jag misstänker att du kommer att lära dig en hel del när du kommer fram till Vita tornet. Jag skulle hellre vilja att någon av väktarna lärde mig att hantera ett svärd, morrade Ninive. Hon svalde häftigt och öppnade ögonen igen. Det finns någon jag skulle vilja använda det mot. Egwene gav henne en vass blick. Menade Ninive den ärmelintronande, vilket var både dumt och farligt? Eller län? Varje gång Egwene råkade nämna Lan snälste Ninive av henne. Ett svärd, sa den ärmelintronande. Jag har aldrig tyckt att svärd är till någon större nytta. Även om du har färdigheten, barn, så finns det alltid män som är minst lika skickliga och dessutom bra mycket starkare. Men om du vill ha ett svärd... Hon höll fram handen. Egwene flämtade till och till och med Ninives ögon blev stora av förundran. Hon höll plötsligt i ett svärd. Både klingan och hjaltet var gjorda i ett märkligt blåvitt material och det verkade på något sätt kallt. Skapat ur luften, barn. Av luft. Det är lika bra som de flesta stålsvärd. Bättre än de flesta, men ändå inte till någon större nytta. Svärdet blev till en liten kökskniv. Det krympte inte. Ena stunden var det en sak, nästa en annan. Den här är däremot användbar. Kökskniven blev till dimma och dimman försvann. Den ärmelintronande la sin tomma hand i knät igen. Men båda kräver mer ansträngning än de är värda. Det är bättre, lättare att helt enkelt ha en bra kniv med sig. Ni måste lära er när ni ska använda er förmåga. Lika mycket som ni måste lära er hur ni ska använda den. Och inse i vilka stunder det är bättre att göra som vilken annan kvinna som helst. Låt smeden göra knivar att rensa fisk med. Den som använder kraften för ofta och för slösaktigt kan börja tycka allt för mycket om den. Man vill ha mer och mer av den, och förr eller senare löper man risken att ta in mer av den än man kan hantera. Och det kan sluta med att man är lika utbränd som ett utbränt ljus, eller... Ninive avbröt henne. Om jag måste lära mig allt det här skulle jag hellre vilja lära mig något användbart. Allt detta... Detta... Få luften att röra sig, Ninive. Tänd ljuset, Ninive. Släck det nu. Tänd det igen. Bah! Egwene blundade för ett ögonblick. Snälla Ninive, håll ditt humör i schack för en enda gångs skull. Hon bet sig i läppen för att låta bli att säga det högt. Den ärmelintronande satt tyst en liten stund. Användbart, sa hon till sist. Något användbart. Du ville ha ett svärd. Anta att en man kommer mot mig med ett svärd. Vad skulle jag göra då? Något användbart. Det kan du vara säker på. Så här tror jag. För ett ögonblick tyckte sig Egwene se en glöd runt kvinnan som satt i andra änden av hennes säng. Sedan var det som om luften blev tjockare. Egwene kunde inte se någon förändring, men hon kunde sannligen känna den. Hon försökte lyfta armen, men den rörde sig inte mer än den hade gjort om hon varit begravd i halsen i tjock gelé. Hon kunde inte röra någonting utom huvudet. Släpp loss mig, sa Ninive hest. Hennes ögon blixtrade och hon kastade huvudet av an, men resten av hennes kropp var orörlig som en staty. Egwene insåg att hon inte var den enda som blev fasthållen. Släpp mig, sa Ninive igen. Användbart, inte sant? Och ändå är det bara luft. Den ärmelintronande talade med normal samtalston, som om de satt och småpratade över en kopp te. Det kan vara en stor, stark kar med både muskler och svärd. Och ändå har han lika lite nytta av sitt svärd som av håret på sitt bröst. Släpp mig, säger jag. Och om jag inte vill ha honom där han är, ja, då kan jag ju alltid flytta på honom. Ninive gav till ett gällt, ursinnigt skrik när hon sakta lyftes upp, fortfarande i sittande ställning, tills hennes huvud nästan rörde vid taket. Den ärmelintronande log. Jag har ofta önskat att jag kunde använda det här för att flyga. Under sagornas ålder kunde Isidre flyga, om man ska tro vad som står i skrifterna. Men ingenstans står det beskrivet hur det gick till. På det här sättet går det i varje fall inte. Det fungerar inte på det sättet. Du ser ut att vara en stark ung dam, och om du tar tag i en kista som väger lika mycket som du själv kan du säkert lyfta den. Men dig själv kan du inte lyfta en tum hur du än gör. Ninive kastade rasande med huvudet, men förutom det rörde sig inte en muskel på henne. Ljuset bränner mig, släpp mig! Egwen svalde djupt och hoppades att inte hon också skulle bli upplyft. Nå, fortsatte den ärmelintronande. Då har vi alltså en stor, hårig kar och så vidare. Han kan inte göra mig någonting medan jag kan göra vad jag vill med honom. Om jag till exempel skulle ha lust... Hon lutade sig fram med blicken fäst på Ninive. Plötsligt verkade hennes leende inte särskilt vänligt längre. Så skulle jag kunna vända honom upp och ner och ge honom rejält med smisk på stjärten, precis som... Plötsligt flög den ärmelintronande bakåt med sådan kraft att hennes huvud studsade mot väggen, och där stannade hon som om någonting höll fast henne. Egwen stirrade. Hon var alldeles torr i munnen. Det här är inte sant. Det kan inte vara sant. De hade rätt, sa den ärmelintronande. Hennes röst lät ansträngd, som om hon hade svårt att andas. De sa att du lärde dig snabbt, och de sa att det krävdes att ditt humör tog fyr för att du skulle komma åt din förmåga. Hon drog mödosamt efter andan. Ska vi släppa loss varandra på samma gång, barn? Ninive, som fortfarande svävade i luften med blixtrande ögon, sa: släpp mig nu med en gång, annars ska jag... Plötsligt såg hon alldeles förbluffad ut, som om hon förlorat något. Hon rörde läpparna, men utan att få fram några ord. Den ärmelintronande satte sig upp och masserade sina axlar. Än vet du inte allting, barn. Inte ens en hundradel av allting. Du visste till exempel inte att jag kan skära av din kontakt med urkällan. Du kan fortfarande känna att den finns där, men du kan inte röra vid den. Inte mer än en fisk kan röra vid månen. När du har lärt dig så mycket att du kan bli en fullvärdig syster kommer ingen kvinna att kunna göra så mot dig. Ju starkare du blir, desto fler Aes Sedair kommer det att krävas för att skärma av dig mot din vilja. Tror du nu att du vill lära dig? Ninive pressade samman läpparna till ett tunt streck och stirrade ilsket tillbaka. Den ärmelintronande suckade. Om du haft en gnutta mindre potential än du har skulle jag skicka dig till novisernas föreståndarinna och säga åt henne att behålla dig resten av ditt liv. Men du ska få vad du förtjänar. Ninive spärrade upp ögonen och han precis gav ifrån sig ett tjut innan hon föll. Hon slog i kojen med en kraftig smäll. Egwen ryckte till. Madrasserna var tunna och träet under dem var hårt. Utan att ändra ansiktsuttryck makade Ninive på sig, men bara en liten aning. Och nu fortsätter vi med lektionen, sa den ärmelintronande med bestämd röst. Om du inte vill att jag ska visa fler exempel på vad jag menar. Moder, sa Egwen med svag röst. Hon kunde fortfarande inte röra sig från hakan och nedåt. Den ärmelintronande tittade frågande på henne, sen log hon. Åh, du får ursäkta mig, barn, men jag är rädd för att din vän tog all min uppmärksamhet i anspråk. Plötsligt kunde Egwen röra sig igen. Hon lyfte på armarna bara för att övertyga sig om att det verkligen gick. Är ni båda redo att lära? Frågade den ärmelintronande. Ja, moder, svarade Egwen snabbt. Efter en kort stund sa Ninive också: ja, moder, med pressad röst. Egwen kunde inte undertrycka en lättad suck. Bra, nåväl. Töm era tankar på allting utom en blomknopp. När den ärmelintronande slutligen gick därifrån var Egwen blöt av svett. Hon hade tyckt att vissa av de andra Aes Sedairna hade varit krävande lärare. Men denna leende kvinna med sitt oansenliga utseende lyckades få dem att anstränga sig till sista droppen av kraft hade pressats ur dem. Även när det verkade som om det inte fanns något kvar var det som om hon sträckte sig in i dem och drog ut det. Men det hade gett resultat. När dörren slog igen bakom den ärmelintronande lyfte Egwen ena handen. Och genast sprang en liten låga fram och balanserade en hårsmån ovanför hennes pekfinger. Sen fick hon lågan att dansa från fingertopp till fingertopp. Det var inte meningen att hon skulle göra detta utan att en lärare var närvarande, åtminstone någon av de antagna. men hon var alldeles för upprymd över sina framsteg för att bry sig om det. Ninive kom på fötter med ett språng och kastade sin kudde på den stängda dörren. Den usla, avskyvärda, eländiga subban. Må ljuset bränna henne. Jag skulle vilja kasta henne till fiskarna. Jag skulle vilja ge henne mediciner som gjorde henne grön för resten av livet. Jag struntar i om hon är gammal nog att vara min mor. Om jag hade henne hemma i Imonswall skulle hon inte kunna sitta ned i... Hon gnisslade tänder så högt att Egwen hajade till. Egwen lät lågan slockna och slog ned blicken. Hon önskade att det funnits något sätt att smyga sig ut därifrån utan att Ninive märkte det. Lektionen hade inte gått bra för Ninive eftersom hon hade hållit sitt humör under sträng kontroll ända tills den ärmelintronande hade lämnat dem. Hon kunde aldrig göra särskilt mycket utan att vara arg, och när hon var det välde allt fram på en gång. Efter att hon misslyckats gång på gång hade den ärmelintronande gjort allt hon kunnat för att reta upp henne igen. Egwen önskade att Ninive kunde glömma att hon varit där och bevittnat det. Ninive gick med stela steg till sin koj och stod och glodde in i väggen med sin knutna näve vilande mot sidan. Egwen tittade längtande mot dörren. Det var inte ditt fel, sa Ninive. Egwen ryckte till vid ljudet av hennes röst. Ninive, ja. Ninive vände sig om och tittade på henne. Det var inte ditt fel, men om du någonsin knystar något om det här, ska jag... Inte ett ord, sa Egwen kvickt. Jag minns inte ens något att knysta om. Ninive glodde på henne ett tag till, sen nickade hon. Plötsligt grimaserade hon plågat. Ljus. Jag trodde inte att det fanns någonting som smakade värre än rå fårtunge rot. Jag ska komma ihåg det till nästa gång du gör något dumt, så passa dig. Egwen rös till. Det var det första den ärmelintronande hade gjort för att väcka Ninives vrede igen. Plötsligt hade en mörk klump av något som blänkte som olja och gav ifrån sig en avskyvärd stank uppenbarat sig, och den ärmelintronande hade tvingat ned den i Ninives hals medan hon höll henne med hjälp av kraften. Den ärmelintronande hade till och med hållit för Ninives näsa för att få henne att svälja, och det räckte att Ninive såg något sådant utföras en enda gång för att hon sedan själv skulle minnas hur man gjorde det. Om hon satt sig i sin att göra det, trodde inte Egwen att det fanns några möjligheter att hindra henne. Må så vara att Egwen lärt sig att få en låga att dansa mellan fingrarna. Men hon skulle då aldrig ha kunnat hålla fast en ärmelintronande mot en vägg. Du är i varje fall inte sjösjuk längre. Ninive grymtade till och gav till ett kort, torrt skratt. Jag är för arg för att må illa. Hon skrattade igen och skakade på huvudet. Jag känner mig alldeles för eländig för att må illa. Ljus. Jag känner mig som om jag blivit dragen baklänges genom ett kvisthål. Om det är så här novisträningen går till, lär du i varje fall inte ha några problem med motiveringen att bli klar med den. Egwen såg bister ut, men hade fortfarande blicken nedslagen. Hon hade inte råkat ut för samma behandling som Ninive. Istället hade den ärmelintronande sporrat henne, glatt sig åt hennes framgångar, varit vänlig när hon misslyckats och sporrat henne igen. Men alla Eshedir hade sagt att allt skulle bli annorlunda i Vita tornet. Svårare, tyngre. Även om ingen av dem ville att säga hur. Hon trodde inte att hon skulle klara att dag efter dag bli utsatt för det som Ninive fått utstå. Något i skeppets rörelser ändrade sig. Gungandet avtog och tunga fotsteg hördes på däcket ovanför deras huvuden. En man ropade något som Egwen inte riktigt kunde urskilja. Hon tittade upp på Ninive. Tror du att... Tarvalon? Det finns bara ett sätt att få reda på den saken, sa Ninive och tog beslutsamt ned sin mantel från kroken på dörren. När de kom upp på däck var det fullt av sjömän som sprang fram och tillbaka, drog i linor, tog ned segel och gjorde i ordning långa åror. Vinden hade avtagit till en svag bris och molnen höll på att skingra sig. Egwen rusade fram till relingen. Det är det. Det är Tervallon. Ninive ställde sig bredvid henne med uttryckslös min. Ön var så stor att det såg ut som om floden delade sig i två mindre floder snarare än omslöt ett landområde. Mellan ön och båda flodstränderna gick spröda broar som såg ut att vara gjorda i spets. De spände både över vatten och sankmark. Stadens murar, Tervallons skinande murar, gnistrade vita när solen tittade fram bakom molnen. På västra stranden tornade Drakberget upp sig mot himlen. Det enda berget i ett landskap som för övrigt bestod av slättmark och böljande kullar. En tunn rökslinga steg från dess topp. Drakberget, där draken hade dött. Drakberget, skapat ur drakens dödskamp. Egwen önskade att berget inte fått henne att tänka på Rand. En man som brukar kraften. Ljus, hjälp honom. Flodens drottning seglade in genom en bred öppning i den höga mur som omslöt ön ända ner till vattenbrynet. Innanför muren fanns en cirkelrund handbassäng omgiven av en enda lång kaj. Matroserna tog ner de sista seglen och förde fartyget till dess kajplats enbart med hjälp av de långa årorna. Runt den långa kajen lade nu resten av fartygen till vid sina platser bland de skepp som redan låg för ankar där. Baneret med den vita lågan fick hamnarbetarna att komma springande längs kajen som redan var full av liv och rörelse. Den ärmelintronande kom upp på däck innan förtöjningstamparna hade gjorts fast och så fort hon dök upp la hamnarbetarna ut en landgång. Vid hennes sida gick Lin med sin stav och efter dem kom de andra ejsedierna som rest med fartyget. Ingen av dem så mycket som tittade åt Egwen och Ninive. På kajen möttes den ärmelintronande av en delegation av sjalprydda ejsedier som bugade formellt och kysste hennes ring. Den ärmelintronandes ankomst och alla skepp som skulle lastas av ställde till med stor uppståndelse på kajen. Soldaterna ställde sig i ordnade led när de hade gått i land. Hamnarbetarna satte upp bommar för att lossa lasten och trumpetfanfarer uppifrån murarna fick tävla med sålet från åskådarna. Ninive gav till en högljudd fnysning. Det verkar som om de har glömt bort oss. Kom med, vi klarar oss nog på egen hand. Egwen hade gärna velat njuta lite längre av sin första anblick av Tervallon. Men hon följde ändå med Ninive ned under däck för att samla ihop sina tillhörigheter. När de kom upp igen med famnen full av knyten var både soldaterna och trumpetarna borta och ejsedierna med dem. Längs hela däcket var karar i färd med att öppna lastluckor och sänka ned rep i lastrummen. Ninive tog en av hamnarbetarna i armen. Det var en stor, kraftig kar, iklädd en brun, ärmlös skjorta i grovt tyg. Våra hästar, började hon. Jag är upptagen, morrade han och drog undan armen. Alla hästarna ska bli levererade till Vita tornet. Han tittade på dem uppifrån och ned. Om ni har ärenden i tornet är det nog bäst att ni rappar på. Ejsedierna gillar inte när nykomlingarna är sena av sig. En annan kar som brottades med en stor bal som just höll på att lyftas upp ur lastrummet ropade på honom och han lämnade de två kvinnorna utan att se sig om. Egwen och Ninive tittade på varandra. Det verkade faktiskt som om de skulle bli tvungna att klara sig själva. Ninive klev med beslutsam min ned på kajen men Egwen var betydligt mer motfälld när hon gick över landgången och vidare genom den kärdoftande hamnen. Allt detta prat om att de ville få hit oss och nu verkar det inte som om någon bryr sig det minsta. Från kajen ledde en trappa upp till en bred, välvd portöppning i mörk, röd sten. När de nådde dit stannade Egwen och Ninive och bara stirrade. Alla byggnader såg ut som palats, men att döma av de skyltar som satt ovanför dörrarna verkade det som om åtminstone de som låg i närheten av portalen inrymde värdshus och butiker. Husen var fulla av fantasifulla utsmyckningar och varje byggnad verkade vara uttänkt så att den på ett behagligt sätt skulle leda blicken vidare till nästa. Det gav ett intryck av att alltsammans var delar i en övergripande plan. En del byggnader såg inte ut som byggnader alls, utan som enorma vågor, jättelika musslor eller sällsamma klippformationer. Rakt framför valvbågen låg ett stort torg med planterade träd och en fontän, och längre fram kunde Egwen se ännu ett torg. Ovanför allt sammans reste sig höga, smäckra torn upp mot skyn. Mellan en del gick det tunna broar. Ett av tornen var högre och kraftigare än alla de andra och lika vitt som själva de skinande murarna. Det är som man tappar andan första gången man ser det, inte sant? Sa en kvinnoröst bakom dem. Tionde gången med för den delen, och hundrade. Egwen vände sig om. Kvinnan var en Aes Sedai. Det betvivlade Egwen inte för ett ögonblick, även om hon inte hade på sig någon sjal. Ingen annan kunde ha ett sånt tidlöst utseende, och hennes lugna, självsäkra hållning talade också sitt tydliga språk. Egwen kastade en blick på hennes hand och fick mycket riktigt se guldringen i form av en orm som biter sin egen stjärt. Denna Aes Sedai var en något fyllig kvinna med ett varmt leende och kanske den besynligaste kvinna Egwen sett. Hennes fyllighet kunde inte dölja hennes höga kindknotor. De sneda ögonen hade en klar blekgrön färg och hennes hår hade nästan samma färg som eld. Egwen kunde nätt och jämnt låta bli att fånstirra på detta fantastiska hår och dessa säreget sneda ögon. Det är naturligtvis ogierna som har byggt alltihop, fortsatte Aes Sedai. Det bästa de någonsin gjort, menar en del. En av de första städer som byggdes efter världsfallet. På den tiden fanns det inte mer än 500 människor här, allt som allt, och bara 20 systrar. Men de byggde för framtiden. Det är en underbar stad, sa Ninive. Vi ska till Vita tornet, är det meningen. Vi kom hit för att få undervisning. Men det verkar inte som om någon bryr sig om ifall vi stannar eller åker hem igen. Åh, nog bryr de sig, sa kvinnan med ett leende. Jag kom hit för att möta er, men jag blev försenad av ett samtal med den Emmerlin-tronande. Jag är Sheriam, novisernas föreståndarinna. Jag ska inte bli novis, sa Ninive med stadig röst, men lite för snabbt. Den Emmerlin-tronande har själv sagt att jag ska bli en av de antagna. Ja, hon sa det. Sheriam lät road. Jag har aldrig hört talas om något sånt, men de säger att du är speciell. Glöm bara inte att även de antagna kan bli kallade till mitt kontor. Det krävs allvarligare regelbrott än för en novis, men det har förekommit. Hon vände sig mot Egwen som om hon inte hade sett Ninives förargade min. Och du är alltså vår nya novis. Det är alltid trevligt att få ta emot en ny novis. Vi har alldeles för få nu för tiden. Med dig blir ni 40. Bara 40. Och av er 40 är det bara 8 eller 9 som kommer att nå så långt att ni blir antagna. Men det behöver du knappast bekymra dig särskilt mycket om, inte om du arbetar hårt och går in för undervisningen. Det blir hårt arbete, och även om man har så stor potential som du sägs ha, kommer det inte att göras lättare för dig. Det är bättre att vi redan nu upptäcker om du inte förmår att hålla ut, även när uppgifterna är tunga, eller om pressen skulle knäcka dig. Hellre än att vänta tills du är fullvärdig syster och folk är beroende av dig. En Aes Sedai lever inte något lätt liv. Här kan vi förbereda dig för det, om du har vad som krävs för att klara det. Egwen svalde. Knäckas av pressen. Jag ska försöka, Sheriam Sedai, sa hon tyst. och jag tänker inte låta mig knäckas. Ninni tittade bekymrat på henne. Sheriam, hon tog ett djupt andetag. Sheriam, så det lät som om hon fick tvinga fram hederstiteln. Måste hon verkligen få det så tungt? En människa kan inte uthärda hur mycket som helst. Jag vet en del om vad noviserna måste gå igenom. Ni måste väl inte försöka bryta sönder henne bara för att se hur stark hon är. Menar du vad den ärmelintronande gjorde med dig idag? Ninni blev plötsligt stel som en pinne. Sheriam tycktes ha viss möda att undertrycka ett leende. Jag sa ju att jag hade pratat med den ärmelintronande. Du behöver inte vara bekymrad för din vän. Novisträningen är hård, men inte så hård. Den sortens behandling kommer inte in förrän under de första veckorna som antagen. Ninni bara gapade. Egwen trodde att hennes ögon skulle tränga ur sina hålor. Det är för att fånga upp de få som slunkit igenom novisträningen, fast de inte borde ha gjort det. Vi kan inte ta risken att någon av oss, någon fullvärdig ACD, skulle knäckas av påfrestningarna i världen utanför skinande murarna. ACD:n tog dem om varsin axel och började gå. Ninni såg ut som om hon knappt var medveten om var hon satte fötterna. Kom nu, sa Sheriam. Jag ska se till att ni kommer till rätta i era rum. Vita tornet väntar.